Hej och välkommen till Meditera Mera. Den här podden görs av mig, Axel Wennhall, och min kollega Gustav Nord. Sedan starten 2018 har vi träffat några av Sveriges och världens främsta meditationslärare, psykologer och forskare för att lära oss mer om hur meditation kan bidra till ett mer närvarande, medvetet, meningsfullt och kärleksfullt liv. Jag vill ta dig tillbaka till 2018 då jag och Gustav gick och pratade om vad vårt mål med podden var precis innan vi skulle släppa vårt första avsnitt. Gustav hade precis redigerat en podd som hette Utbildningspodden och som hade lyckats nå 4000 nedladdningar. Och jag minns att vi sa till varandra att om vi skulle kunna nå så många så var vi riktigt nöjda med vårt arbete. När jag spelar in det här så närmar sig Meditera Mera nästan 1 miljon lyssningar. Och för oss så bevisar det egentligen två saker som hänger ihop. Och det första är att intresset för meditation, mindfulness och inre utveckling växer i Sverige. Och vi tror att det gör det för att vi är allt fler som inser att vi behöver mer närvaro och medvetenhet i våra liv. Om du har lyssnat på podden från säsonget har du säkerligen hört att den har utvecklat sig lite grann säsong för säsong. Även om den till stora delar är sig lik. Och en nyhet som du kanske inte känner till är att du nu hittar transkriberingar till de flesta avsnitten på vår hemsida mindfully.nu. Om du också skulle vilja läsa om vad som sägs i avsnitten. Podden kommer garanterat att fortsätta att utvecklas. Kanske kommer den förändras mer, men syftet kommer att kvarstå. Meditera Mera är en podd för oss som är nyfikna och samtidigt kanske lite skeptiska på hur meditation kan bidra till ett mer närvarande och lite lyckligare liv. Men det är ju egentligen inte meditation som är den stora grejen. Det är vad meditation kan lära oss som är det viktiga. För egen del har förmågan att bli medveten om mina tankar, alltså att jag kan se dem lite utifrån och därigenom bryta identifikationen med dem, utan tvekan varit det viktigaste jag lärt mig i mitt liv. Och samtidigt så är det så att när jag inte tror på allt jag tänker så är det också det mest självmedkännande jag kan göra. Jag behöver dagligen öva eller påminna mig om det här, alltså att vara närvarande så att jag också kan vara mig själv. Och precis det vill vi dela med oss av i den här podden. Och det gör vi framförallt genom att bjuda in gäster så att vi kan få ta del av deras perspektiv, erfarenheter och visdom. Och vår ambition är att så många som möjligt ska upptäcka det här. Det är därför podden har varit gratis att lyssna på. Och det kommer den fortsätta att vara. Men den kanske största anledningen till varför vi kan göra podden och att vi kan hålla den gratis är att vi 2020 startade den svenska meditationsappen Mindfully. Sedan dess har Meditera Mera varit en del av appen. Mer konkret betyder det att avsnitten släpps i appen först och att i appen så behöver du inte heller lyssna på det här eller någon annan typ av reklam. Meditera Mera kommer som sagt fortsätta att vara gratis att lyssna på, men om du vill stödja podden så gör du det bäst genom att ladda hem Mindfully. Och den främsta anledningen till att ladda hem Mindfully är inte att lyssna på de här avsnitten utan reklam, utan det är att du får ta del av det kanske största biblioteket av meditationer och kunskap inom mindfulness på svenska. Appen består idag av 3 delar, meditation, kunskap och sömn. Här hittar du bland annat vår meditationsresa som är för dig som vill lära dig att meditera och för dig som vill gå djupare i din meditationspraktik. Det finns också anpassade meditationer för alla olika tillfällen, från när du är stressad, har svårt att sova eller ska hem till svärföräldrarna. Vi har också haft förmånen att kunna samla några av Sveriges ledande mindfulnesslärare, psykologer och forskare som lärare i appen. Och många av dessa har du kanske redan hört här i Meditera Mera. Via länken som du hittar till det här avsnittet kan du prova Mindfully utan kostnad i 30 dagar istället för 7. Så jag vill varmt rekommendera dig att ladda hem Mindfully och se om det finns en meditation eller flera som passar dig. Du kan också stödja podden Meditera Mera genom att dela dina favoritavsnitt till dina vänner och din familj, så att vi på så sätt kan få fler att vakna upp från tankarnas drömvärld till ett liv i närvaro och medvetenhet. Tack för att du lyssnar. Här kommer nästa avsnitt av Meditera Mera.
Hej och varmt välkommen till Meditera Mera, en podd av den svenska meditationsappen Mindfully, som görs av mig, Axel Wennahl, som ställer frågorna, och Gustav Nord bakom lurarna. Idag befinner vi oss hemma hos Gustav och vi ska träffa Daniel Ek. Daniel är psykolog, meditationslärare och grundare av Vänskapslabbet, som arbetar för att hjälpa människor att bli starkare, friskare och lyckligare genom sina relationer. Han är dessutom en av Mindfulness lärare, där han tagit fram en kurs för hur vi kan stärka våra relationer som heter Social Mindfulness. Och du som lyssnat på podden vet att med det här avsnittet så är också Daniel vår mest återkommande gäst, då han är med för tredje gången. Och nu är Daniel aktuell med sin nya bok Länge lever vänner, som han skrivit tillsammans med Per Flodin och Frida Bern Andersson. Och meditation och vänskap är precis vad vi ska prata om med Daniel idag. Hur viktigt är vänskap för vårt välmående? Hur hänger närvaro och vänskap ihop? Och vilka tips har Daniel till alla oss som vill meditera mera och stärka våra vänskapsrelationer? Hej Daniel!
Tjena!
Välkommen hem till Gustav.
Tack.
Fint att ses igen. Jag upptäckte att du är nu vår liksom mest frekventa och återkommande gäst. Jag tror det här är tredje gången du är med i Meditera Mera.
Ja, det stämmer.
Vi har ju pratat om relationer tidigare, men framförallt kanske om circling i ett avsnitt. Men idag ska vi prata om vänskap, och framförallt eftersom du och Per Flodin och Frida Bern Andersson nyligen har släppt Länge lever vänner.
Mm.
Det är ett ämne som vi alla känner igen, ett ämne som vi alla har i våra liv, men kanske också ett ämne som vi ibland tar lite för givet.
Mm.
Jag är också nyfiken på att tillsammans med dig utforska korrelationen mellan vänskap och närvaro idag.
Mm.
Och på temat närvaro så brukar vi alltid inleda med en kort landningsmeditation, så vad säger du? Ska vi göra det?
Gärna.
Så oavsett vart du befinner dig som lyssnar, om du är ute och går kanske, eller om du sitter i någon form av kollektivtrafik här hemma, kan du vara med på den här korta landningsmeditationen. Och vi ska egentligen bara göra ett väldigt enkelt skifte. Och det är att vi ska flytta uppmärksamheten, som så ofta brukar vara centrerad uppe i vårt huvud. Känslan att vi är bakom våra ögon. Och så ska vi bara skifta ner och flytta ner uppmärksamheten till området mitt i bröstkorgen. I det här området som kallas hjärtat, eller vår hjärtnärvaro. Och så med den minsta möjliga ansträngning så bibehåll din uppmärksamhet här. Och medan du gör det, så tillåt allt att vara precis som det är. Och så kan du se under det här avsnittet om du kan påminna dig om det här enkla skiftet. Framförallt när tankarna vandrar iväg och uppmärksamheten försvinner iväg. Och se om du kan återigen skifta ner uppmärksamheten här till hjärtområdet. Och så kan vi avsluta den här landningsmeditationen genom att öppna våra ögon om vi haft dem slutna. Daniel, vad är vänskap för dig idag och hur har din syn på vänskap förändrats under den här tiden ni skrev boken?
Mm.
Och för de som lyssnar så var det väl också så att ni höll på med den här boken ganska länge, i 3 års tid, eller hur?
Ja, 3,5 år ungefär.
Mm.
Så vi har ju stött och blött vår vänskap såklart. Vi var författare och vi har diskuterat mycket och försökt förstå hur kan man zooma in på det här och beskriva det. Men såklart också hur ser mina vänskapsrelationer ut och vad gör jag och vad är jag medveten om i mina relationer. Och det har ju blivit en automatisk bieffekt av att skriva den här boken, att det ligger i min uppmärksamhet hela tiden under de här 3,5 åren. Så jag tror att innan jag skrev den här boken så såg jag nog vänner som att det är liksom, det är någonting extra lite i livet, det är något som är härligt och fint, och men att det är min väg och min karriär och kärleksrelationen och bygga min framtid, och den infattar framförallt liksom pengar, kärleksrelation, hus, bil, sommarstuga, såna saker. Och under den här tiden jag skrivit boken så har jag mer och mer bara känt att men det där är, den idén jag hade tidigare var som ett tanketåg egentligen, ska man säga. En ganska rak räls som bara säger, den ska jag på, för alla andra är på den. Och ja, och så kan man väl säga som en, vilka är medpassagerarna på det här tåget? Är det bara jag som sitter på det här tåget? Eller finns det utrymme för andra människor? Och resan på det här tåget kan ju bli så mycket härligare och finare och mer rikt om jag har vänner med mig. Och jag har absolut sett en stor förändring vad det gäller hur jag prioriterar min vardag. Att jag har mycket mer kontakt med vänner. Jag vågar komma över lite trösklar som att jag kanske känner mig blyg att höra av mig till någon. Jag ringer mer telefonsamtal. Tidigare har det varit kanske sms eller ses någon gång och då träffas vi. Men just det här, ringa en kompis.
Mm.
Det var, kändes som att det var 10 år sedan jag gjorde det. Bara ringde och prata. Inte så här, nu ringer jag för att vi ska avtala någonting eller säga något praktiskt eller så, utan bara ringa för att pratas. Så det kan jag se har förändrats. Att jag ringer mer. Jag ser mina vänner som så här, de är med på den här resan. Och de kanske är, det liksom, nu ser jag bilder bakom dig, men en van som åker i typ Alperna eller någonstans uppe i bergen. Och hur mycket härligare en sån resa är när man har någon att dela det med. Och ha flera människor än kanske bara en partner. Som jag tänker, en metafor eller liknelse, att man har en bok som man läser, en roman. Och den här romanen är jättehärlig och fin och bra. Men har jag bara en roman hela tiden i hela mitt liv som jag läser, så kommer jag inte se så många nya perspektiv och kanske bli trött på den här romanen efter ett tag. Och det liknar då vid en kärleksrelation. Men om jag har vänner, då är det som att jag får smaka på många romaner. Få många livsperspektiv och synvinklar, och det breddar min upplevelse av vem jag är och hur livet är och kan vara. Och ja, det berikar livet. Mm. Det är min upplevelse nu.
Just det här med att vänner vidgar ens perspektiv, det tycker jag har blivit väldigt tydligt för mig själv, framförallt det senaste, eller de senaste åren, när det kanske inte har varit lika lätt och lika naturligt att ses.
Just det.
Och det slår mig egentligen varje gång att när jag träffat en kompis, just att jag får ett utvidgat perspektiv. Jag får ta del av en annan persons världsbild.
Mm.
Och det gör också att min egen världsbild, den liksom öppnar upp sig.
Mm.
Varenda gång jag får chansen att göra det. Men vad mer i liksom, efter den här boken, liksom, vad ser du, vad är vänskap?
Ja, man kan ju se det på olika nivåer eller lager. Man kan ju se det som någonting, som ett utbyte av någon slag. Och för det är en relation, och i relationer det finns någon slags utbyte av någonting. Och vad är det vi utbyter på något sätt? Vad är, ska man kunna kalla det för, hårdvalutan? Om man skulle zooma in på det, kanske kärnan eller det som är essensen eller det som är viktigt. Och det ska jag säga, det är emotionell öppenhet. Det är någon form av att jag vågar öppna någonting i mig. Något område i mig som kanske är lite dolt eller lite någonting jag själv kanske inte helt är medveten eller medveten kring eller helt i kontakt med, men jag vågar öppna mig lite och jag får en närvarande blick, en närvarande människa som möter mig i det här. Då är det som att den personens närvaro, kärleksfulla närvaro, är som en liten ficklampa som lyser på det här området, som kanske smälter upp det här närvaret som har, eller det här området som har varit i ett litet skal eller mörkt, och sen så kan det sippra ut, eller det kan blomma, eller kan någon förändring sker när den andra personen är närvarande och välvilligt inställd. Mm. Så jag känner att okej, den här personen lyssnar på mig, han eller hon finns där, jag känner mig trygg, och då mer eller mindre automatiskt så börjar någonting öppna sig i mig. Så jag kan avslöja mer av mig själv, eller jag kan se mer av mig själv. Så på ett sätt ska man kunna säga att det är ett samskapande av att göra det som är omedvetet mer medvetet, skulle man kunna säga. På en väldigt djup nivå. Då.
Mm.
Så att med hjälp av din närvaro och mitt mod att vara öppen, så kan jag visa lite mer av mig själv. Om du bemöter det här då på ett gott sätt, då är det som att jag får ett perspektiv av att säga, okej, det här jobbiga som jag hade, när jag öppnar det så tar den andra emot det. Det betyder att jag är inte konstig, jag är inte knäpp. Jag känner att jag är mer eller mindre normal, eller liksom sedd och uppskattad som jag är. Så det är liksom en absolutaste kärnan i den här mötet eller den här vänskapen, ser jag. Sen finns det andra nivåer som vi också kan prata om. Men den här ser man också i studier när man har frågat människor, jättemånga människor, liksom 40 000 och mer. Så vad är god vänskap? Vilka kvaliteter ser du är viktiga? Och det ser man bland annat öppenhet och förtrolighet och tillit, och de bitarna kommer väldigt högt upp. Så att kunna ha förtroliga samtal om någonting som är intimt. Men också den här att tillsammans så gör vi det omedvetna lite mer medvetet.
Mm. Intressant perspektiv. Jag har inte reflekterat över det tidigare, men nu när du säger det så blir det ganska tydligt att liksom, det är precis det som händer när man har ett nära samtal med en god vän.
Mm.
Man kan få korn på, okej, men vad var det som verkligen låg och skav det här?
Ja.
Man får liksom det utrymmet att kunna undersöka det tillsammans.
Mm.
Det är väldigt sant. Och, för när jag har tänkt lite grann inför att vi skulle ses, och när jag läste er bok, så en sak som som jag också tror liksom tangerar det du sa, är just det här med icke-dömande.
Mm.
Att det finns en sorts trygghet i vänskap, men också en sorts energi.
Mm.
Att om jag liksom ser på de vänskapsrelationer jag har och som jag verkligen värnar om och vill bibehålla, så jag både ger och får i den energin. Jag liksom, det kan vara lite olika komponenter, och det kanske egentligen är på ett sätt samma sak, men det kan vara närvaro, det kan vara lycka, det kan vara ett skratt eller att jag blir glad, eller tolerans eller förståelse. Så det är liksom i mötet, så på något sätt så fylls jag upp i de nära relationerna.
Mm. Så en också där någon slags samskapande, låter som, eller att någonting blir tillsammans när vi vågar gå in i närvaron eller mötet. Eller...
Mm, ja, verkligen. Och lite också har jag reflekterat över, se hur det här landar hos dig, men att när jag är med mina bästa vänner, och varför de kanske är mina bästa vänner, är för att jag kan vara mig själv med dem.
Mm.
Jag behöver liksom inte spela en roll.
Precis.
Jag kan vara helt ärlig.
Mm.
Ja, men liksom, jag kan slappna av.
Mm. Precis.
Ja, utandas ut nu, men i den känslan. Ha, ja. Okej.
Okay. Ja. Och där tänker jag någonting som jag upplever i alla fall kan skilja sig från kärleksrelationer. Att där är mycket mer som står på spel.
Mm.
Så tänk om hon eller han får veta vad jag innerst inne tänker eller känner. Eller om jag berättar vad jag har gjort. Någonting som jag skäms över. Eller då kanske jag blir lämnad. Så det är mer at stake, så att säga. Och det kan göra att vi kanske inte slappnar av lika mycket, utan känner att så här, jag måste prestera eller jag måste vara på ett visst sätt så den andra inte lämnar mig. Medan vänner har vi ju inte bara en oftast, utan vi har ett gäng av vänner. Och där ställer inte vännerna lika höga krav på oss, för vi ska inte leva tillsammans dygnet runt i 40 år och ha ett barn tillsammans och så vidare och så vidare. I de flesta vänskapsrelationer i alla fall. Så att det blir inte heller samma krav och press. Så jag håller med dig där du beskriver att det är någonting här som gör jag kan slappna av lite mer. Det finns som ett tillbakalutande. Liksom. Så jag lutar mig tillbaka i soffan, jag kommer till min vän och känner så här, ah, nu kan jag få liksom, vara mig själv, dryfta saker, bolla saker, testa idéer, testa att säga grejer som jag kanske inte skulle våga säga till min partner. För att det är liksom, ja, det kan vara mycket at stake. Sen är det såklart en kärleksrelation kan ju, om vi vågar vara modiga och ta det steget, att säga, okej, nej, jag ska dryfta de här sakerna, jag ska bolla det här med min partner. Om jag kan bli speglad i den relationen, så kan det ha kanske ännu djupare goda konsekvenser. Att så här, okej, hon eller han som jag älskar, som jag är så kär i, eller liksom som jag vill vara med, spendera mitt liv med, till och med hon eller han accepterar mig. Så att jag tänker att det finns också en trolig potential i både vänskap men också kärleksrelationer, att få någon slags läkande eller acceptans eller känna sig sedd och bekräftad.
Mm.
Men att det kanske är lite olika saker på spel på något sätt.
Jag känner igen det här jättemycket. För det är lite som att du beskriver mina tidigare relationer.
Ja.
Och hur jag har varit i dem. Alltså just det här att det finns en rädsla av att behöva vara på ett visst sätt. Och den rädslan, om man har med sig den inledningsvis i relationen, är det väldigt svårt sen att vara sig själv.
Ja.
Utan man har på något sätt satt liksom scenen där.
Mm.
Men även om er bok handlar just om vänskapsrelationer, så tycker jag i alla fall att när jag läste den så tyckte jag det fanns flera både övningar och liksom intressanta stycken i boken som jag tyckte var direkt applicerbara på min och min frus relation.
Ja.
Och jag tror precis som att du är inne på att
För vår syn på kärleksrelationen är ju ganska romantisk.
Mm.
Och det finns ju såklart massa olika knep för att bibehålla den typen av glöd och låga som jag tror är jätteviktig.
Mm.
Men det är ju också sen så att även en kärleksrelation blir en annan typ av relation.
Mm.
Där jag skulle säga att just den här, de vänskapsbanden är kanske de absolut viktigaste banden. För man spenderar så mycket tid tillsammans.
Yeah.
Så det jag tycker är inspirerande är, och när jag hör dig berätta att så här, nej, men vi ska nog lära oss mer av hur vi är med våra vänner.
Mm.
Och applicera in det i våra kärleksrelationer.
Just det.
Och ha med oss det från start.
Mm.
För eftersom jag hade, liksom, jag hade upptäckt att så här, okay, men nu har vi försökt på det här sättet.
Mm.
Och det funkar inte. Så då tänkte jag att jag har ingenting att förlora. Utan så det jag och min fru hade var just en fullständig ärlighet när vi träffades.
Mm.
Och liknelsen som jag liksom använt ett par gånger när jag beskriver det. Det var som att vi liksom göt vår relation i betong. Alltså vi satte fundamentet. Det satt där direkt.
Wow.
Det har varit fantastiskt. För liksom, precis som alla andras relationer så blåser det ett storm. Men det, liksom, det är inte lika svajigt. Och det går liksom att komma tillbaka snabbare skulle jag säga.
Mm.
Genom att vi träffades på det sättet.
Mm.
Så det jag tycker är intressant att vänskapsrelationer kanske kan inspirera oss att även ha bättre kärleksrelationer.
Mm. Är det någonting, var det något speciellt i boken som du kände så här, men det här kan verkligen översätta, eller det här ger mig en ny synvinkel, eller vad i det vänskapliga känner du, eller om man säger så här, på vilket sätt har er kärleksrelation gått över till vänskapliga kvaliteter? Vilka är de kvaliteterna? Eller?
Nej, men jag tror jag ser det mera som att Anna, min fru, hon är också min bästa vän.
Mm.
Och att någonstans så var det ett skifte från att jag skulle träffa någon som jag var kär i.
Uh-huh.
Vilket jag var fullständigt knocked out av henne när jag liksom träffade henne. Så jag var kär.
Uh-huh.
Men jag insåg också, jag vill ju träffa någon som jag ska kunna dela mitt liv med. Det var en intention jag hade, eller en önskan.
Mm.
Och där i så liksom såg jag att okay, men vi är också varandras liksom bästa vänner.
Mm.
Och sen har jag flera andra bästa vänner också. Men den känslan, och det kan vara allt ifrån, som exempel när jag läste er bok så har ni med, jag tror en övning att man kan försöka sätta sig in i den andra personens perspektiv. Jag tror ni kallar det prisma eller liknande.
Ja, precis. Ja.
Och det var också en sån här, en väldigt nyttig påminnelse.
Mm.
Hur enkelt det är att alltid utgå från sig själv.
Mm.
Alltid utgå från vad man ser vad den andra gör för fel.
Ja.
Men att bara liksom kunna flytta perspektiv.
Mm.
Och se och kunna förstå mer vad som är viktigt för henne.
Mm.
Och bara där så liksom blev det 10 kilo lättare.
Mm.
Bara den lilla liksom enkla förflyttningen.
Ja. Yeah. Mm. Nej, jag håller med. Eller jag mycket av det vi skriver i boken ser direkt koppling till det här är lika applicerbart i kärleksrelationer. Och jag hör många som har längre relationer som beskriver det här. Men min partner är min bästa vän. Vi kan prata om allt. Jag känner mig trygg. Jag kan drifta saker utan att känna att jag är rädd för att direkt bli ifrågasatt eller liksom att tryggheten över tid skapar någon form av man släpper den där presteraren eller den där rädda delen och att man kan ja, men testa hypoteser brukar jag tänka eller testa grejer så okay, men nu testar jag säga det här eller nu testar jag vara lite öppen eller avslöja någonting hur möter min partner mig då. Om jag då blir mött på ett välvilligt, förstående, accepterande sätt så ökar chansen att jag vill och vågar göra det igen. Så att det kräver ju någon form av perspektivtagande att båda kan hålla varandras perspektiv och tillåta en ja, men högt i tak på något sätt tänker jag att man vågar visa sig själv och att den andra då kan möta det och så återigen kanske det här med tänker jag med krav. Så här, jag ställer inte kanske lika höga krav på mina vänner som min partner. Men över tid så kanske jag också kan slappna av lite i de här kraven. Att den här kärlekspartnern inte ska vara allting för mig.
Mm.
Hon eller han kommer inte uppfylla alla mina drömmar, utan det är hämta tillbaka till sig själv. Okej, jag måste göra det här, eller jag kan få det här genom vänner eller andra kontexter.
Mm.
Så inbillar mig i alla fall att en mogen relation skulle kunna se ut.
Mm, nej men verkligen, och just det där, det var väl också en annan sorts påminnelse, just det med kravställningen att liksom, och förväntan på vad ens partner ska, vem det ska vara, och att återigen hur ens vänskapsrelationer är oftast betydligt mer kravlösa.
Mm.
Det finns, jag vet inte om det här, om du känner igen liksom, om det känns likadant för dig, men det som också kännetecknar vänskap för mig är att det är ganska enkelt.
Ja.
Även om det kan ta emot när du berättade där att bara det här med ringa kompisar, så lyssnade jag och såg inte det, men både du och jag skänner upp. För vi bägge två tror jag liksom den enkla saken och vilken glädje det kan ge. Det som är det svåra med det är ju att göra och bara ringa.
Ja.
Och sen i alla fall alltid när jag pratar med en kompis så är det liksom, det är bara så jäkla roligt.
Ja.
Och så enkelt och bara så naturligt.
Ja.
Och det var en annan del som jag verkligen reflekterade över när jag läste er bok. När jag läste boken så kändes det som att jag togs tillbaka till tiden, jag tror att kanske när jag gick på gymnasiet. När alla de här grejerna var liksom så naturliga och så självklara, och när vänner var, de var runt omkring en hela tiden.
Mm.
Så det, liksom, det var en väldigt, också en väldigt så här fin påminnelse. Och hur rikt livet var.
Mm.
När man hade den liksom naturliga vänskapen runt omkring sig hela tiden.
Mm.
Har du haft sådana känslor när du har skrivit boken? Eller
ja, absolut. Ja, men det känner igen mig jättemycket. Att det kommer liv in i mig när jag läser boken nu efteråt. Och under vi har skrivit den, att det är så här. Ja, men mycket studietid eller tider där jag har varit med många under längre perioder. Man har pluggat, kanske nytt jobb eller någonting sånt. Men framförallt studieperioder.
Mm.
Och just den här lättheten. Och så här, men vi hänger med varandra och vi liksom, vi ställer inte så höga krav på varandra. Det är inte som att så här, jag måste få ut någonting av den här personen som jag ska träffa. Han eller hon måste de här karaktärsdragen och XXYZ. Liksom att det är inte en kravlista, utan så här, aha, den här personen har den här lilla lustiga grejen och den här personen har den här konstiga lilla egenskapen och så vidare. Att det blir rikt på det här viset, att jag var mycket mer så när jag var yngre, att mycket mer tolerans för olikhet.
Mm.
Jag kommer ihåg att plugga i Portugal ett år, i Lissabon, och kom människor från hela världen och olika kulturer och... Och då var det så här, jag umgicks med alla. Och det var så rikt att se allas egenheter. Och nu när jag blir äldre så är det mer som att jag har snitslat, liksom, kanske valt bort vissa och hänger tillsammans mer med människor som liknar mig på ett eller annat sätt. Och det är härligt och skönt och avslappnande, men det är också, det är någon kvalitet i det där breda tillåtande som är härligt och skönt och häftigt, berikande.
Jag tror många, men långt ifrån alla, känner igen sig i att ens vänskap blir outlook-baserad. Att man har, att ens, från att ha kanske pluggat och så börjar man jobba och så skaffar man familj. Mm. Och de vänskapsrelationerna man har, de behöver planeras in. Man har en lucka i den här outlook-kalendern.
Ja, just det.
Ja. Men liksom, och så kan ju livet se ut. Men jag tänker, ni har ju också lite så här bra tips på hur man faktiskt kan stärka sina befintliga vänskapsrelationer.
Mm.
Vad liksom har fungerat för dig och vad har ni sett kan vara så här bara enkla tips och tricks?
Ja, det finns ganska många olika saker. Saker som tar lite tid, saker som tar mer tid. Men om man tänker, några enkla grejer är... Det är bättre att ses lite grann än att inte ses alls, tänker jag. Det kan vara lätt så att säga, okej, nu har jag inte träffat den här vännen på länge, så nu måste jag skriva ett långt sms eller brev eller e-mail, eller nu måste vi avsätta en 2 timmar och vi ska umgås. Och då kanske man skjuter på det där. Då blir inte det där samtalet av, för att det blir en stor grej. Så att sänka liksom tröskeln eller sänka kravet på att det måste vara något speciellt, att nu ska vi bonda jättedjupt. Så kanske bara skicka ett sms, eller jag gör mycket ljudmeddelanden, så en ljudmeddelande skickar, och folk är så här, wow, kan man skicka ljudmeddelanden? Åh, vad trevligt, och sådär.
Ja, jag skrattar på det. Jag har också gjort det väldigt mycket, till en pass grad att folk slutade lyssna. Jag tog ner det, man kan göra det för mycket.
Just det, ja, verkligen. Ja, men så sänka tröskeln för liksom hur fantastiskt det ska vara, eller hur djupt eller intensivt, eller liksom, och så bara, men när du är på väg hem från jobbet, liksom ringa och prata i 5 minuter eller 10 minuter eller någonting, eller så. Också det här med, kan vara ett krav som man kan känna så här, men jag måste vara pigg och fräsch när jag träffar mina vänner, och måste bjuda på mig själv. Vad händer om ni liksom ses när ni inte är helt tipptopp, och då kanske ni får se andra kvaliteter som ni inte har sett heller. Om ni alltid haft en relation som är så här, nu ska vi ses och fika och ta en öl eller någonting och prata och sen går ni därifrån och sen återupprepar ni det. Men vad händer om ni träffas när ni inte har så mycket energi, till exempel?
Mm.
Andra saker kan ju vara så här, om man träffa någon och känner så här, wow, jag blir påmind om hur mycket jag tycker om dig. Hoppas vi ses snart igen, typ. Eller så här, ja, vi ses. Istället för att bara släppa det, så bara, men testa att boka in någonting. Ta fram kalendern, så här, vad tror du om vi ska höras eller ses om 3 veckor? Eller liksom. Att ta tillfället i akt, så att planera in det. Mm. Så det är några sådana enkla tips.
Jag tänkte också på det som dyker upp för mig när du berättar, är just det här hur lätt det är med tiden när det går länge, att det kan, precis som du är inne på, att det kan bli lite liksom komplext, eller att det ska bli någon form av prestation. Jag har en kompis, och det kan dröja ganska länge mellan vi ses, men han är fantastisk, så varje gång när vi ses igen så brukar han säga, men det var så länge sedan vi sågs, skitsamma vad som har hänt, och så bara startar vi om där vi är precis där och nu. För att det blir liksom så, 4 månader ska man försöka återberätta det förflutna. Det här. Just så bara stryker vi det.
Ja.
Och så ses vi där och då. Och då är det som att, vi sågs igår.
Härligt.
På något sätt. Ja. För med den lättheten.
Ja.
Och också det som slog mig när du berättade det här, i hur lättänt det är att man ska ha middagsbjudningar. Och det ska vara så speciellt. Och att det finns också en förväntan. För när man inte ses så ofta, då vill man få ut så mycket av den kontakten.
Ah.
Och det är lätt hänt att man blir kanske lite besviken.
Ah.
Och att det blir en form av prestation. Att man måste vara väldigt liksom glad och energifylld.
Mm.
Men någonstans, så, som vi varit inne på, så känns det som att de bästa vänskapsrelationerna är när det blir så enkelt som möjligt.
Yeah.
Och kanske mer spontant. Eller,
yeah. Precis. Det är som att i avslappningen så finns det möjlighet för någonting nytt att komma upp, tänker jag. Alltså om det alltid är hög energi, eller man ska säga, då kanske man missar saker också. Det är som att liksom spola en film snabbt, så ser man inte så många detaljer. Men om man tar ner det i slow motion, så ser man nya saker. Ja, jag kan uppleva att när det finns utrymme för att andas, sakta ner, inte så mycket föreställningar om vad vi ska eller måste göra, då singlar det upp liksom saker från det inre som man kanske sätter ord på, eller så ser den andra någonting i en själv som tillåter sig bli sedd i det.
En annan sak som jag tänkte på medan jag läste boken, som jag tror att många av lyssnarna känner igen sig i, är att om man påbörjar någon sorts av inre äventyr, man kanske börjar meditera, man börjar lära känna sig själv, så är det ganska vanligt att man också gör någon större liksom yttre förändring i livet. Mm. Man kommer mer i kontakt med vad som betyder mest i ens liv, och man börjar inse att man kanske har varit väldigt omedveten i vissa relationer eller i vissa delar av livet, vilket gör att man blir lite annorlunda.
Mm.
Och där i tänker jag att En sak som vi också får med oss i våra vänskapsrelationer, eller egentligen i alla relationer, är ju våra roller.
Mm.
Att vi har varit på ett visst sätt. Hur kan vi liksom ändra på de rollerna som på något sätt har liksom cementerats i vissa relationer?
Mm.
Och hur kan man göra det för att skapa ännu djupare och rikare vänskapsrelationer?
Mm. Ja, jag skulle säga att en kanske lite enklare sak är, jag vet inte hur enkel det är, men en tydlig konkret sak är att byta kontext. Så att om vi har en kontext som vi alltid ses i, att dricka öl eller fika eller spela bandy eller vad det kan vara. Om jag testar att byta kontext tillsammans med den här personen, så kommer automatiskt jag och den andra bete sig lite annorlunda. Vi kommer få se nya saker som i mitt fall då, som en kompis som jag bjöd in mig själv i princip att fira jul med han och hans föräldrar. Det krävde en viss mod liksom. Men okej, okay, jag vill inte hänga med mina föräldrar av någon anledning just då. Och jag var nyfiken på vem är han och hans familj liksom.
Mm.
Och det var ju jättespännande. Jag fick ju se jättemycket sidor av honom som inte jag sett tidigare. Och ja, med hans familj, syskon, föräldrar liksom kunde sy ihop olika förståelser kring vem han är utifrån hans historia och familjebild liksom. Och då behövde inte varken han eller jag göra så mycket förändringar i oss själva, utan det är liksom kontexten, när den förändras så bjuder det på mycket nya beteenden och insikter och saker. Så att det kan vara, testa att göra någonting nytt tillsammans. Om ni alltid ses på ett visst sätt, gör något annat, gör tvärtom. Om ni alltid ses och fika, testa att spendera längre tid tillsammans eller åka bort. Spendera några dagar borta tillsammans eller gå en promenad eller gå på en konstutställning eller pole dance kurs eller egentligen vad som helst, eller meditationsretreat till exempel. Så det är en enkel sak. Man kan också tillföra någonting nytt i kontexten. Jag tänker återigen på mina föräldrar som jag är intresserad av vilka de är och vart de kommer ifrån. Men för mig var det lite för stort steg att direkt prata med dem om de här sakerna och ställa direkta frågor. Så istället så bjöd jag in någonting nytt i kontexten, vilket var så här: jag gör ett projekt nu där jag filmar er och frågar er om er historia. Så det blev någon slags projektgrej, och då kunde jag ha en ursäkt att föra in det här. Och på en vänskapsnivå då, eller vänskapsrelation, då kan det ju vara att förändra kontexten på något sätt. Du behöver inte byta kontext, men okej, jag tar med ett spel. Ska vi testa att spela det här spelet tillsammans? Eller jag har läst en bok. Jag vill drifta några saker med dig om den här boken. Eller vi kan läsa en bok tillsammans och diskutera den. Föra in något nytt.
Mm.
Ger väldigt stor utdelning.
Mm.
Så det handlar sällan om att så här, nu ska jag ändra mig, eller nu ska jag få en andra att ändra sig så att den förstår mig. Eller liksom, ja, men istället bara för in någonting som möjliggör den andra att kanske få kontakt med kvaliteter som du tycker är viktiga. Som ja, men meditation då, eller ja, meditation, vad handlar det om? Eller närvaro, okej. Vi kanske inte måste sitta och meditera tillsammans, utan det kan vara någonting annat. Att vi lyssnar på musik och berättar vad kändes i kroppen, eller vad väckte det för tankar eller upplevelser. Eller.
Mm.
Så var lite kreativ kring det.
Mm. Ja, men jag har också sett att jag träffade några av mina äldsta vänner från Västerås där jag växte upp för någon helg sedan. Och det var så intressant, för att helt plötsligt så agerade jag på ett sätt som var liksom, just det, så här höll jag på för 6-7 år sedan.
Mm.
Och jag bara liksom drogs tillbaka till den här gamla rollen, för det liksom... Vi träffades på en, vi var ute och käkade, liksom, precis som du beskriver, var den här samma kontext. Men det som jag tyckte var så intressant då var att ändå den här formen av medvetenhetsträning gjorde mig, alltså liksom, jag blev medveten om det. Oj, nu är jag här.
Mm.
Och så fick jag det liksom perspektivet, så här, vill jag vara kvar här?
Mm.
Jag kunde ställa mig själv den frågan, så bara, nej, det här känns lite tröttsamt.
Mm.
Och det jag märkte att jag kunde också skifta då och kliva ur min roll var just bland annat genom att vara nyfiken.
Ja.
Och inse att så här, okay, men det är jag som spelar den här rollen.
Mm.
Vilket också innebär att jag kan sluta spela den här rollen.
Mm.
Och det krävs ju i liksom, framförallt i en början så krävs det väldigt mycket sårbarhet och mod som du har varit inne på.
Mm.
Men du sa ju det själv, det krävs väldigt mycket mod för att fråga någon om man får följa med hem på julafton.
Mm.
Men det är också i där, i den sårbarheten och modet som autenticiteten finns. Det är där vi kan öppna upp vår kärna och vara oss själva.
Yeah.
Och det är inte lätt.
Nej.
Men belöningen är fantastisk när vi vågar göra det.
Ja. Hur blev det?
Jo, men jag kunde kliva ur det. Jag kunde också, vi kunde också prata om liksom, den rollen jag hade tidigare. Jag fick liksom träffa mitt tidigare jag på ett sätt.
Ja.
Och jag kunde liksom se att ja, men det där var kul, men jag kunde också liksom ta den rollen för långt och vara liksom en jäkla jobbig jäkel.
Ja.
Men så att, och då kunde vi prata om det och då var det ett väldigt så här, bra samtal, tyckte jag.
Ja.
Och så slapp jag vara kvar i den rollen resten av kvällen. Och det framförallt så kändes det liksom sant och jag kunde vara med mina vänner och ha den här enkelheten.
Mm.
Så det var... Just, men det var medvetenhet. Jag var tvungen att se det.
Ja.
Och bara, oj. Och sen utan att klandra mig själv för att det var så.
Ja. Jag tänker som genomgående i boken har vi tre liksom teman eller faktorer. Vi pratar om medvetenhet, mod och välvilja. Och det låter som där du upplevde här passar in i dem. Att säga, okej, jag är medveten om att det här händer nu. Det är liksom... När jag går in i gamla mönster så jag kan se det. Så är det första steget ofta att säga okej, nu ser jag det här. Nu händer det här. Och sen nästa mod. Okej, nu ska jag sätta ord på det här till exempel. Alltså, beskriva för de andra. Så här, vet ni vad? Nu känner jag att jag går in i den här gamla rollen. Axel för 10 år sedan eller 20 år sedan. Och jag vet inte hur det var, men jag kan föreställa mig liksom att säga, ja, men sätta ord på det. Eller göra någonting nytt, vara nyfiken, ställa frågor. Och sen välvilja som du sa, att klandra inte mig själv, klandra inte de andra heller. Så, men nu får de mig att gå in i den här rollen innan, vad tråkiga de är. Liksom projicera på de andra. Mm. Utan så här, hur kan jag se den här situationen med välvilja? Så medvetenhet, mod och välvilja är ofta bra ingredienser för att komma djupare.
Verkligen. Mm. Det var precis så som det kändes där och då i alla fall.
Mm.
Jag tror att vi alla vet att vänskap är viktigt. Vi alla liksom känner igen det. Men vilka forskningsstudier tycker du har varit liksom mest spännande att stöta på och läsa om i ert arbete?
Mm.
Vad liksom, är det någonting som har förvånat dig eller någonting som har bekräftat det du har känt själv?
Ja, jag tror mycket har bekräftat i alla fall min... Ja, man säger så att när jag började skriva boken så kom det ifrån att jag kände mig stressad och ensam. Och jag förstod att det berodde på att jag inte prioriterat vänskap tillräckligt mycket. Och sen när jag började prioritera det under bokens gång så är det mycket saker som har lättat. Mycket saker som har släppt. Mycket, jag känner mycket mer glädje och liksom närvaro. Och känner mig berik.
Okej, så här kommer ett kort reklaminslag. För högt upp i Himalaya, i Nepals mest otillgängliga nordvästra hörn, ligger ett skolhem. Skolhemmet är förutsättningen för att barn i utsatta familjer ska kunna gå i skolan, eftersom avstånden är stora och vägarna mycket dåliga. Skolhemmet ger nästan 70 barn bra utbildning och en ljusare framtid. Det drivs sedan många år av den lilla svenska föreningen KMCH. Barnen får mat, kläder, möjlighet att sköta sin hygien, en säng att sova i och hjälp med läxläsning. KMCH står för alla kostnader och betalar lönerna för den personal som behövs. Skolhemmet är det viktigaste för KMCH, men stödjer också plantering av fruktträd, byggen av växthus och återbeskogning. Och har precis byggt och öppnat ett bibliotek. KMCH behöver allt stöd de kan få. Och 99% av de insamlade pengarna kommer fram till barnen. Så gå in på www.kmch.se och läs mer där.
Att jag har ett mycket mer rikt liv. Och nu vet jag inte exakt om vi skriver om de här sakerna i boken, men mycket saker som jag har kommit i kontakt med när vi har läst mycket artiklar, så är det sista som har varit med mig de senaste veckorna är det här med att vetskapen om att faktiskt det jag säger eller det någon annan säger, och när jag har ett möte med någon så är det som att vi påverkar varandras hjärnor. Så om jag säger någonting så kommer det få ett avtryck i din hjärna. Om du säger någonting eller möter mig på ett visst sätt så kommer det få en avtryck i min hjärna. Så att det är som att vi samskapar varandra ständigt i stunden. Precis som man tar en tablett, en medicin som förändrar, påverkar kemin i min kropp, så påverkar också positiva vänskapsrelationer vår kropp. Och det är så häftigt. Det är liksom, vi ser då, oxytocin är ju välkänt. Liksom en mamma som ammar sitt barn, hon får mer oxytocin, barnet får mer oxytocin. Mamman kan liksom få bättre mjölk, eller liksom mjölken rinner till och mamman känner kärlek och det blir någon slags kontakt. Men det är inte bara mellan mamma och barn, utan man ser också att en vänlig hand av en vän eller bara en upplevelse, att en positiv kontakt gör att min perception förändras. Det tycker jag är ganska spännande. För perception tänker man ju ofta att det är bara som det är. Mm. Jag är bara passiv mottagare av världen.
Mm.
Men då ser man då i studier att så här, men om jag har en vän, en kontakt med en vän på ett positivt sätt, då är det någonting som förändras i vad jag ser i den andra och också vad jag ser hos andra. Så helt plötsligt blir andra människors ansikten mer vänliga. Och jag tolkar andra mer välvilligt. Det tycker jag är jättehäftigt på sån här liksom mikronivå. Att så här, den här relationen gör att jag ser världen med nya glasögon. Och det visste jag inte tidigare, att en direkt påverkan på min perception.
Mm.
Men sen finns det också andra studier som vi nämner. Ja, en studie som jag tycker är ganska spännande är det här. Hur vi påverkas av människor som vi aldrig har träffat. Min väns väns vän påverkar min lycka, till exempel.
Mm.
Men påverkar även hur mycket smärta jag har.
På vilket sätt?
Ja, man förstår inte, som jag förstår det, helt exakt hur det funkar. Men det är som att man pratar delvis om känslosmitta. Så att om en person skrattar så är det lätt att den andra skrattar också, så kan det skrattet spridas. Och det, jag tror vi nämner det i boken, men det var en epidemi i ett afrikanskt land, jag tror det var i Tanzania, för inte så jättemånga år sedan, jag kommer inte ihåg exakt årtal, men då såg man att det blev en epidemi av skratt. Det började i skolan och sen pågick det här i över ett år, tror jag. Den tog aldrig slut, det bara någon förde det här skrattet vidare, så bara fortsatte det. Och barnen kunde inte studera för att liksom hamna i den här skrattepidemin ett tag. Så dels så tror man att känslor kan smitta från människa till människa. Men sen ser man också att, eller man tror i alla fall att normer kan förflyttas liksom. Så att min kompis, 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 om han eller hon är överviktig, då blir det mer okej för mig på något sätt att vara överviktig. Och då på något sätt så slappnar jag av i mitt ätande och kanske äter mer, till exempel. Då. Mm. Men jag tror inte man har exakt förstått hur det funkar. Men det är väldigt spännande hur... Och man pratar också om att om jag får en vän i mitt nätverk som mår bra och sprider positiv energi, så är det, påverkar det mina lyckonivåer mer än att få 100 000 i löneökning per år. Jag vet inte exakt hur de har räknat ut det, men det är spännande, tycker jag, att vi är i ett nätverk Vi är inte enskilda separata öar, utan vi är ett nätverk och vi påverkar andra på sätt som vi inte är medvetna om. Så jag påverkar min kompis, kompis, kompis. Och de påverkar mig. Utbyte eller samspel och sådana saker tycker jag också är spännande.
Mm. Vad intressant att se liksom att även forskningen kan på ett sätt påvisa hur vi alla är sammankopplade.
Ja.
För det här är ju en mer av en förnimmelse som man själv kan ha, hur vi alla påverkar varandra och hänger ihop.
Ja.
Vi har ju varit inne ganska mycket på befintliga vänskapsrelationer. Mm. Men ni tar ju också upp en hel del om hur man kan skapa sig nya.
Mm.
Och en av de kapitlerna som jag fastnade lite grann vid boken var det här med att också börja prata med främlingar.
Mm.
Som kanske rent kulturellt här i Sverige när vi spelar in det här i december och vi är i Stockholm.
Mm.
Det kanske inte är det mest vanligt förekommande. Men vad har man sett när man pratar med främlingar? Vad ger det oss människor?
Ja, jag tycker det är jättespännande. Så ganska häftig studie där man gick till en tågstation och rekryterade då människor som man sa då till dem att säga okej. Det här experimentet som du ska få med nu är att under den här tunnelbanan liksom, eller tågresan, så vill vi att du ska prata med en främling. Så ställer man frågor, så här, vad tror du kommer hända? Hur tror du kommer kännas för dig? Hur tror du kommer kännas för den andra? Och så vidare. Så fick de göra det här och sen så fick de efteråt svara på liknande frågor, men också den de hade pratat med fick svara på de här frågorna. Och det man ser då är att både introverta och extroverta tror att personen jag kommer prata med kommer vara besvärad. Jag kommer vara besvärad, det kommer kännas jobbigt, det kommer liksom vara en awkward situation och det kommer inte kännas så jättebra. Sen när man väl har klivit av tåget och haft den där konversationen och tittat på hur var det, så bara, det är helt tvärtom. Man felbedömer hur trevligt det är att prata med någon okänd människa till och med här då. Och det här ser man också då att handlar inte bara om att prata, rädsla för att prata om någon eller liksom att man misskattar det här fel, utan också generellt sett med att man verkar tro att man är mindre omtyckt än vad man är när man är med sina vänner, eller att man kallar för the liking gap, som man har till och med ett begrepp för, alltså det finns ett glapp mellan hur omtyckta vi är och vad vi tror om det här. Så vi tror inte vi är så omtyckta som det visar sig i verkligheten.
Ja, men jag tänker tillbaka på de gångerna då jag har pratat med en främling, och det liksom hänger på något sätt ihop, att oftast brukar känslan vara så positivt överraskad över också att få se mina fördomar smulla sönder. För ofta så är tanken eller känslan att ja, men den här personen är liksom, den här är väl ingen snäll eller glad eller rolig. Och sen i princip alltid när man pratar med någon så möts man av en schysst och vänlig person. Och det är väldigt fint att bara få det mötet. Och jag och Gustav, vi har en gemensam vän som heter Carlo, och han kommer från Tyskland. Jag vet inte om det liksom är bara han eller om det är mer av en tysk kultur, men han är fantastisk på att prata med främlingar.
Mm.
En stor inspirationskälla. Jag minns en midsommar, vi var nere och firade i Mölle. Och så skulle vi gå, han och jag skulle gå ner och köpa glass. Och så var det liksom ett torg. Och så kan man liksom se den här bilden framför sig. Det var ungefär 8 personer på det här torget som var liksom utspridda i varje hörn. 5 minuter senare, efter Carola hade kommit hit, stod alla i en ring och pratade tillsammans.
Wow.
Bara genom att han liksom, hallå, tjena. Och bara liksom plockade upp alla. Och gjorde det med liksom en öppen, nyfiken, schysst attityd. Jag har varit så imponerad och liksom, och i ärlighetens namn, först när han började vart jag ju liksom jag var ju så rädd. Vad håller han på med? Men det var så häftigt att se. För att det också visade att så här, men vi människor vill.
Ja.
Och vi människor vill möta varandra på ett schysst sätt.
Mm.
Och det var så fint att se att han bara hade sett igenom den illusionen som jag hade burit med mig. Att människor inte skulle vilja få just kontakt.
Ja. Jättehäftigt. Nu blir jag inspirerad. Jag känner mina ögon bara lyser och så här. Det här måste jag testa själv. För det är jag inte sånt som... Jag har haft perioder faktiskt efter jag varit på meditationsretreat. Det är lite spännande. Efter jag varit på meditationsretreat. Då är jag mycket mer pratig med främlingar. Det är ganska spännande. Så ja.
Mm.
Kanske någon slags trygghet. Eller bara närvaro liksom. Men ja. Spännande.
Ja, men jag känner igen det där. Och kanske också att man. Den här andra tanken som kommer upp. Så borde jag verkligen det där.
Ja.
Eller liksom den på något sätt. Den tystas ner lite grann.
Ja, får inte lika mycket grepp.
Nej.
Mm. Mm.
Det blir mer att man gör vad som blir levande i stunden.
Ja, just det.
Mm. En sista sak jag vill ta upp med dig innan vi ska börja runda av vårt samtal. Och sen få ledas i en övning av dig. Är faktiskt döden.
Mm.
Och tanken på döden. Hur den också kan hjälpa oss och värdesätta det vi faktiskt, vad som betyder mest i ens liv.
Mm.
Det finns dels ett par övningar här för mig i boken. Men också bara, det har slagit mig liksom på sista tiden att ju oftare jag reflekterar över att det här kanske är den sista dagen i mitt liv.
Mm.
Desto mer energi får jag att göra det som jag verkligen vill.
Mm.
Och släppa taget om liksom allt det här liksom små tjafsiga bråken. Och då tycker jag också att det blir väldigt tydligt att just det, men mina vänner vill jag ju höra av mig till. Jag vill umgås med dem och vara med dem. Hur har liksom du sett att döden, eller rättare sagt tanken på att livet inte är evigt, hjälpt dig att stärka dina vänskapsrelationer?
Mm. Ja, direkt kom jag tänka på ett retreat som jag var och där jag mådde inte så bra i kroppsligen då. Jag hade ganska utmanande period och just på retreat så är man ju ganska ensam. Pratar inte med andra direkt utan... Så det väcktes väldigt mycket tankar kring döden då. Och så tänkte jag att jag måste skriva en lista. Liksom, vad är det jag vill göra när jag kommer hem nu? För jag trodde jag hade någon idé om eller tanke om att säga, men min kropp var inte så dåligt. Jag tänkte att jag kommer dö snart. Så då... Direkt så tog jag fram liksom papper och penna, fast man fick inte göra det. Jag måste skriva ner, vad är det jag längtar efter när jag kommer hem? Vad är det jag ska göra mycket av? Och då var det dansa. Liksom. Jag älskar att dansa. Nummer två, besök mina vänner. Alltså verkligen så här, jag fick en bild av att jag ska ta min bil, besöka vänner på olika platser i Sverige. Sova över och hänga och liksom verkligen djup. Få en lite mer djup relation till mina vänner. Och så här, göra någon tour liksom så. Och det var väldigt tydligt och klart. Det var ingen så här, vad är det jag vill? Utan så här, dansa, besöka mina vänner. That's it. Och det var ganska fint att se så här. Jaha, det är det här som betyder någonting för mig.
Mm.
Allt annat bara skalades bort.
Mm.
Och... Jag känner fortfarande faktiskt samma sak nu. Det är verkligen dans och vänner som är det mest berikande. Och det jag faller tillbaka till när jag känner mig låg, ledsen. Eller liksom, ja, men tänker på döden eller döden kommer in i mina tankar. Och, vilket den gör lite oftare. Jag bor på landet ensam och just nu är det väldigt mörkt och svart omkring så... På något sätt så kommer tankar om döden lättare till mig. Och då är det dans, vänskap.
Mm. Ja, men jag tycker också att det som kan stoppa en från att ha goda vänskapsrelationer är att man börjar ta det för givet.
Ja.
För att det har varit så naturligt i vissa delar av ens liv som vi var inne på tidigare i livet.
Ja.
Då hade man vänner omkring sig vilket gör att man kanske tar det för givet. Men just den här påminnelsen om döden gör att det blir enklare att se igenom det och och verkligen komma i kontakt med vad som betyder mest i ens liv.
Ja.
Och en annan sak som slog mig nu när vi har pratat om vänskap är att, och som jag kanske inte riktigt har reflekterat över tidigare, att vänskap på något sätt också är en form, verkligen en form av kärlek.
Mm. Jag håller helt med. Jag tänker också, vad ska jag säga, det här att som jag kanske börjar med, eller det här med hårdvalutan i relationer är någon form av, jag får din närvaro och jag får möjlighet att blotta någonting som är antingen omedvetet, gör det medvetet, eller blotta någonting som är svårt. Och att bli mött då av en vän i närvaro, acceptans, att bli förstådd, det är kärlek. Mm. Det är liksom, det är starkt och det kan, såna moments kan ju uppstå egentligen även med främlingar. Det kan vara att man bara byter en blick eller att man tittar på någon med en kärleksfull blick eller närvarande blick. Att det, men vänskap rymmer ju så mycket mer än bara närvaro. Det är liksom att bli stöttad när man har en svår period, eller det kan vara praktiska saker. Någon kommer hem och lagar mat när jag är sjuk eller mår dåligt eller ledsen, eller ta mig ut på någonting när jag blir dumpad i en relation. Eller liksom. Det är kärlek. Det är,
mm.
Ja.
Mm. Tack för att vi har fått utforska vänskap med dig idag. Innan du ska guida oss i en vänskapsövning så brukar vi bara avsluta med 5 snabba.
Mm.
Och jag vet inte om vi gjorde det här sist vi träffades, men, nej, men eftersom allting förändras så har säkert också dina svar förändras under tiden. Men vad är du tacksam för just nu?
Mm. Tacksam för, första som kommer är att jag är medveten. Att jag är här och kan uppleva att jag har livet. Livet är här, att jag finns. Väldigt tacksam för mina föräldrar. De är som pelare i mitt liv. Stöttar mig jättemycket. Jag är tacksam för vänner som jag har omkring mig. Som verkligen är ett skyddsnät för mig. När jag har det tufft och svårt. Så är det nog ingenting annat än vänner som kan vända på något sätt. Ge nya perspektiv. Ge mig hopp. Tacksam över mitt boende. Jag har det väldigt lyxigt att jag kan ha både lägenhet och en litet torp eller stuga. Jag är väldigt tacksam över. Och det sista är något som dyker upp i mig, är demokrati.
Mm.
Ja, att vi har frihet och att vi samskapar liksom samhället. Ja.
Bra påminnelse.
Mm.
Den är lätt att ta för given.
Mm.
Mm. När var du ledsen senast?
När var jag ledsen senast? Jag tycker det var varannan dag på något sätt. Idag, när jag satt åt på lunch innan jag kom hit, överhörde jag en konversation och någon sa någonting om svältande barn i Afrika. Och först kom det någon så här floskel, någon som driver med det här liksom, svältande barn i Afrika. Men för mig, men sen så kom det kom en väldigt djup sorg att så här, här sitter jag på en restaurang och får mat serverad, jag kan betala maten, det är varmt och så vidare. Då kom det någon så här, men det var verkligen djup sorg och så här, jag har inte gjort någonting för att förtjäna det här. Det är bara en slump liksom, att jag får uppleva det här och någon annan har det väldigt tufft och svårt. Och...
Mm.
Ja, det kom oväntat.
Fanns det någon tacksamhet där också i den sorgen?
Ja, det var liksom som så här, en känsla av att jag är buren av något som inte jag har förtjänat. Eller liksom, vad ska man säga? Jag har inte gjort mig förtjänt, utan det bara finns. Det är någon kärlek som finns som bär mig i det här, och någon känsla av att jag vill göra någonting gott liksom. Jag vill inte bara ta det här för givet, utan jag vill bidra på något sätt.
Mm. Vilken bok eller kanske dokumentär skulle du tipsa andra att läsa eller kolla på?
Mm. Ja, just nu så har jag en dokumentär som jag såg för en vecka sedan som var så fantastisk. Det var verkligen så här hoppingivande, allting är möjligt. Och den heter 14 Peaks, om en nepales som ska visa världen att man kan göra det omöjliga. Och att visa att nepaleser är de bästa i världen på att klättra i världens högsta berg. Och otroligt inspirerande. Alla sa till honom att så här, det här är omöjligt. Så i början av filmen så säger han så här, ja, men då ska jag kalla mitt projekt Project Possible. Mm. Så väldigt inspirerande att så här, är något du verkligen vill, du kan göra det. Bara du lägger manken till och liksom riktar din energi. Och så blir väldigt hoppfull över det.
Vilket är det bästa rådet du har fått?
Bästa rådet jag har fått? Jag tror det är, tro inte på allting som du tänker.
Ja, hair hair. Sista frågan. Vilken eller vilka personer skulle du vilja äta middag med, död eller levande? Och förlåt, jag ska bara flika in här ytterligare en grej. Du får också se att det här skulle kunna bli din nya kompis. Mm. Så den här middagen är liksom starten på en ny vänskap.
Wow. Var det flera man fick välja? Steven Levine, som är grundare till Somatic Experiencing, en traumaterapimetod som är fantastisk. Honom skulle bjuda in, få en smak av hans närvaro. Jag tänker också Joseph Goldstein, som är en meditationslärare som jag har väldigt stor respekt för och som har en integritet och erfarenhet och kunskap som är häftig. Jag skulle också bjuda med min mamma faktiskt. Det är som att hon har sätt att få upp energi och vara nyfiken och bjuda på sig själv och få igång samtal och liksom bryta normer. Så hon skiter i liksom titlar och sånt där. Hon är bara sig själv med alla. Så det skulle vara spännande om hon fick vara med då också. Ja, Stephen Hayes tror jag också. Så grunden till ACT. En otroligt skarp hjärna och många hjärn i elden och väldigt bra på att ta perspektiv och se mönster. Och jag tror det är de just nu som jag spontant tänker på.
Trevlig middag.
Mm.
Okej, okay, men då släpper jag över till dig så ska du få guida oss.
Så du kan bara sätta dig bekvämt eller gå bekvämt eller vart nu den är. Se om det är någonting som du vill justera som gör det bara lite skönare att leva, lite skönare att vara du just nu. Kanske slappna av, släppa seriositeten om det är en sån någonting som du håller uppe. Och bara skulle jag vilja att du tänker på en vän. En vän som lätt ger dig varma känslor. Någon som är skön att vara med. Någon som är vänlig. Någon som du kan vara dig själv med. Och se den här vännen framför dig. Och se den här vännen när den är som lyckligast. Vad är det den gör då? Vart är den någonstans? Eller vilken aktivitet gör den? Och hur är det att vara med den personen när den är som lyckligast? Och bara lägg märke till vad som händer i din kropp och kanske kring hjärtregionen. Hur känns det där när du ser den här vännen framför dig? Och kanske till och med tillåta om du är någonting du känner kring bröstkorgen eller magen eller vart det nu är. Att tillåta sig att spridas lite grann. Kan du öppna upp lite för de här känslorna, förnimmelserna. Och sen vill jag att vi ska göra ett litet tankeexperiment. Så jag vill att du hoppar bakom den här personens ögon. De hoppar in i den här personens ögon som nu tittar på dig. Som ser på dig när du är som lyckligast. Vad är det den ser då? Hur ser du ut när du är som lyckligast? Och ställ dig också frågan, så vad är det den här personen ser hos dig som den uppskattar? Vilka kvaliteter hos dig som den gillar? Så vad är det du ser genom den här personens ögon? Även om du kanske inte håller med om det, eller du kanske är medveten om delar av dig själv som den andra inte ser. Och även om det är så, så ser den här personen de kvaliteterna hos dig. Kan du bara i den här övningen för den här stunden tillåta dig att på något sätt öppna upp för det? Att för den här personen är det sant. Vilka kvaliteter är den ser hos dig? Vad är den gillar med dig? Och sen så kan du hoppa tillbaka till dig själv. Och bara bli varse om att du och den här personen har en unik relation. Det finns ingen på planeten som har exakt den här relationen som ni har. Den är unik. Den har aldrig existerat förut. Finns bara mellan er. Om den här personen skulle försvinna, om du aldrig mer fick träffa den här personen av någon anledning från idag, det här sista gången du har sett den här personen, vad skulle du sakna? Och så kan du släppa den här bilden, den här relationen och bara landa tillbaka dig själv i kroppen, i hjärtat, där du upplever att du är. Bli varse om ljud omkring dig. Och öppna ögonen och kanske titta dig runt lite. Låta blicken vila på någonting eller på flera saker. Och välkommen tillbaka. Tack.
Och tack för att du kom hit idag och var med i podden igen. Det är alltid ett nöje, Daniel.
Jätteroligt. Tack.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera Mera med Daniel Ek. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Daniels övning. Om du vill komma i kontakt med Daniel så hittar du hans kontaktuppgifter i beskrivningen till det här avsnittet. Och är det något vi har tagit med oss från avsnittet med Daniel, är det att inte ta våra vänner för givet och verkligen ge dem den tid och uppmärksamhet som de förtjänar så att de kan berika våra liv. Ta hand om dig, så hörs vi snart igen.